Vi ärar dig Jesus. Och vi bara tackar dig Jesus. Du är på tronen. Tack Jesus att du väljer att alltid komma och röra vid oss när vi sträcker oss mot dig, Herre. Tack att du alltid är redo att bara portionera ut och ge oss i överflöd av din kärlek, av din kraft, av din nåd, Herre, av ditt hopp, Herre, av din energi, Herre. Halleluja Jesus. Bara tacka dig för det, Herre. Halleluja, tack Jesus. Underbart. Varsågod och sitta lite en stund. Och ni alla barn, nu får ni gå till sommarkul. Vad fantastiskt duktiga ni har varit som har suttit så tålmodigt. Och någon förälder behöver vi ha med, för Kiki är själv med alla barnen. Vi har som mål att vi ska kunna ha sommarkul varje söndag. Vi vill kunna erbjuda barnen någonting varje söndag hela sommaren. Så långt det är möjligt och så långt vi får tag i ledare och föräldrar. Jag ser att det är några fåglar som har kommit hem här också och blivit ringmärkta. Vet ni vem det är? Det är Josef och Elsa. Varsågoda och stå upp. Ställ er upp. Upp med händerna. Hands up. Det gjorde du riktigt bra, Josef. Vi har väntat, vi har bett, vi har slitit ut. Nu ser alla som håller på knäna på insidan. Vi har bett så mycket för er. Fantastiskt, vi gläds med er. Krama om dem ordentligt efteråt. De har alltså förlovat sig. Stort grattis till er. Vi är en lite reducerad familj idag. Barnen blir ju sjuka, vilket händer ganska ofta när vi ska predika eller sådär. Jag fattar inte det, men Gud är god i alla fall, eller hur? Fienden vill alltid att vi ska ge upp. Han vill bara sätta hinder i vägen. Vi kanske alla har varit på väg någon gång någonstans och så plötsligt har det kommit hinder på vägen. Vi vet att i midsommar så var det väldigt många som var på väg från Stockholm söderut på E4. Ni har hört nyheten. Hur en lastbil krockade i bron och den är väldigt skadad fortfarande 2 veckor senare, eller vad det är, 3 veckor kanske. Det ser ut som att skadorna är mycket mer omfattande än vad man trodde från början. Enorma bilköer stod där i timmar och man pratade om att de inte skulle få loss det på veckor. Så en del började till och med öppna sillburken där på vägen, dansa lite och sjunga sina sånger och försöka göra det bästa av det. Men jag ska prata lite om idag, hur gör vi när det reser sig upp hinder på vägen? När vi är på väg någonstans och det plötsligt kommer upp hinder på vägen som vi kanske inte hade tänkt. Och hur reagerar vi när en väg har blivit avstängd i våra liv som vi hade tänkt att ta? Hur bemöter vi eller tar oss an det omöjliga? Du får lite frågor här i början nu så vi får igång tankeverksamheten. Men visst hade det varit lätt om det inte fanns några hinder på vägen för att vi skulle nå vår destination eller nå vårt mål. Det hade varit mycket enklare. Det hade varit mycket enklare att bygga församling om vi inte hade något motstånd. Allt var alltid bra. Men tror ni man lär sig någonting på att möta motstånd? Tror ni att det liksom en sportkämpe blir bättre av att motståndaren är tuff? Tror ni man lär sig kämpa mer, fightas mer? Yes. Det finns en fiende som har bestämt sig för att inte vi ska nå det målet och nå det som Gud har bestämt för våra liv, bestämt för oss. Han gör allt han kan för att vi inte ska lyckas. Gud har sagt redan när vi låg i vår moders mage, så hade Gud en plan för oss. Han har till och med nedtecknat en bok om våra liv. Han har planerat någonting, han har tänkt någonting starkt för våra liv. Men varje gång som det händer någonting och fienden sätter käppar i hjulet eller omständigheter i livet gör att vi måste stanna upp på vägen, så reagerar vi på olika sätt. För att vi har olika erfarenheter med oss i bagaget. Vi har olika personligheter. Vi är olika, liksom stort omfång av känslor, hur mycket vi reagerar på känslor. Och hur mycket känslorna får regera över oss. Eller hur? Jag hoppas det inte blir psykologi här nu, för det är inte min tanke. Men om den onde dessutom vet att Gud har bestämt något för ditt liv som troligtvis kommer sabotera för hans planer. Klart att han vill ställa till det för oss. Om fienden vet att Jimmy, han kommer bli farlig för mörkrets rike, tror ni att fienden vill ställa till det för honom för att han inte ska uppnå det Gud har tänkt? Jag tror att ni på ett sätt har fått hela predikan här nu, men jag ska ändå ge lite mer kött på bena. Att den onde eller Satan själv, han skriker alltid högt. Vi brukar säga och skoja om att det är som en liten mus med stora högtalare. Han låter mycket i våra öron. Medan Guds andes röst kanske ibland viskar stilla. Men när vi är med Guds ord, när vi är med Gud, så lär vi att känna igen sanningens röst. Därför att sanningen gör oss fria. Vi får vara i Kristus, för Gud är för oss. Det är lätt att tro att Gud bara vill hjälpa oss när vi har spenderat tillräckligt mycket tid med Gud, eller hur bra vi har levt, eller hur fantastiskt vi är mot våra barn eller våra föräldrar och så vidare. Det är väldigt lätt att vi lägger krav på oss själva, hur vi ska bete oss och uppföra oss och hur våra förutsättningar ska vara för att Gud ska kunna verka i vår situation. Men det är inte Bibelns ord. För Bibelns ord säger att den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Det står inte att han bara väljer den eller den eller den. Utan han säger att alla får komma till honom. Alla har rätt att bli Guds barn. Alla vi har rätt. Så hur långt vi än kan tycka att vi har sjunkit i våra tankar, i vårt känsloliv. Det kanske inte alltid syns utåt. För vi vet att depressioner och sånt också är en ohälsa i Sverige idag. Med utbrändhet och så vidare. Och med det så kommer ofta väldigt mycket brottningskamp i tankeverksamheten. Men det kanske inte alltid syns utåt. Och det kanske inte alltid är så lätt för omvärlden att uppfatta. Men jag tror att vi alla, mer eller mindre någon gång eller många gånger eller ofta, brottas med tankar som är lätt eller svårare att övervinna. Kan ni känna igen er i det här? Men vi får lov att agera utifrån att där vi är nu, utifrån sanningen om vem Jesus är för oss. Inte bara vem Jesus är, utan också vem Jesus är för oss. Och vet vad han vill och vad han kommer göra med dig. Då är det mycket lättare att blicka framåt. Men det är inte säkert när man är i den tuffaste situationen. Så är det inte säkert att vi tror på det Jesus kommer göra för oss. Men ändra sanningen för det. Sanningen om vad Gud vill göra. Vad han kommer göra genom oss. Den ändras inte bara för att vi inte tror på den. För sanningen är ändå ett faktum, eller hur? Så hur långt vi än har sjunkit så vill Jesus vara där och möta oss. I vår svaghet, i vår skuld och skam som man lätt kan känna när man brottas med tuffa saker och man tror att ingen annan gör det. Eller kanske att det är svårt ibland i kyrkan att dela tuffa grejer för man tror att ingen annan går igenom. Men i våra husgrupper så vet vi att vi har familj. Du kan gå till din husgruppsledare. Vi vet att vårt mål är att få bygga en församling där du ska känna dig trygg. Där du ska kunna känna att jag vet vem jag går till när det är tufft. Jag vet vem jag kan vända mig till. Du kanske har vänt dig till någon person och fått dåliga erfarenheter. Men vet du, Gud vill läka från det också. Vi är bara människor, vi kan misslyckas. Men Gud vill göra allting nytt. Och Gud vill använda människor. Så bli inte besviken på människor om du inte alltid får exakt den hjälpen som du hade tänkt dig eller som du förväntade dig eller som du önskade. Men Gud har kontroll. Gud vet vad han vill göra med sina barn och vad han vill göra för oss. Men i vår brottningskamp så vill fienden så lätt komma anklaga oss. Att han vill, det står ju, vi vet att han är så obarmhärtig, han vill stjäla. Vad är det han stjäla först? Vår glädje. Så att vi tappar glädje mitt i vardagen. Så att vi slutar vara glada. Han stjäl från oss. Han vill stjäla livet. Det innersta livet från oss. Vill fienden bara stjäla. Så att vi ska tappa hoppet på. Redan liksom Edens lustgård, så säger han, skulle Gud ha sagt? Det är det han attackerar oss på. Skulle Gud ha sagt att du ska bli det där? Skulle Gud ha sagt att det är din kallelse? Skulle Gud ha sagt att du ska göra det? Men du har ju gått igenom så mycket tuffa grejer och du har ju tänkt sig och så. Men han är bara en anklagare. Han är lögnaren, han är lögnens fader. Men Jesus är sanning. Så Jesus vill bryta varje lögn och bryta varje negativ tanke som vi tänker. Jesus, han ställer inte massa krav att du ska göra det och det och det. Han säger så här, kom till mig alla ni som törstar och hungriga. Och ni ska få vatten och ni ska få äta. Och jag ska ge ro. Ni ska få äta mat när fienden tittar på. Jag ska duka upp världens bord till dig. Det är vad Jesus säger. Visst är det fantastiskt? Och nåden, Guds nåd. Hans enorma barmhärtighet och nåden som bara lyfter oss. Den kärleken. Om du tänker att nåden är så otroligt stark kärlek från Gud. Att den bara överskyler våra brister och svagheter. När vi säger att nej, men jag kan inte, jag tänkte ju så, jag gjorde ju det, jag sa ju det till den. Men Jesus säger, min nåd är så mycket större. Min kraft är så mycket större att den når till. Och min hand är inte för kort för att frälsa någon. Frälsa betyder ju räddas. Han vill också rädda oss ifrån det onda. Det vet vi läser i bönen. Fräls oss ifrån ondo. Och så säger Guds ord att min arm är inte för kort för att rädda någon. Så han vill alltid sträcka ut sin arm för att rädda dig och mig. När vi kommer liksom kanske på villovägar i våra tankar. Vi kan vara den bäst kristna. Jag berättade för Lia dem här igår att jag hade en sån tuff dag igår. Jag hade en sån brottningskamp i mina tankar. Och jag tänkte liksom, hur i hela världen ska jag kunna stå här och predika om det här när jag har en sån tuff dag? Och det är väldigt ovanligt, för jag har nog ganska lätt sinnelag, eller vad man säger. Jag har lätt att bli glad. Jag har lätt att vara glad. Jag har lätt liksom att känna hopp i situationer. Men ibland är det tuffare. Ibland får man fightas mer. Och igår kände jag att det var en sån här dag där jag bara blä. Jag sa till Boris, jag fattar inte hur jag ska kunna stå och predika där imorgon. Så kände jag. Och någonstans så bara vet jag att det är fienden som bara vill slå ner. Och hitta fel. Och säga, men du är inte en tillräckligt bra mamma. Och du var inte en bra hustru. Och du har gjort det här och det här. Är du trovärdig när du står där framme? Och ni vet, så går det igång. Och jag sa till Boris, jag måste bara övervinna det här. Och det är fantastiskt att ha en god man i sådana stunder. Och fick bara avslöja det här. Och jag hade en tuff natt. Jag fightade och kämpades. Men sen jag satte mig ner på morgonen och så bara läser jag predikan. Så predikar den till mig själv. Så känner jag bara, wow. Jesus, du är så mycket starkare. Jesus, om djävulen har fått mig att tro att jag på något sätt inte är värdig eller har förmåga att vinna över det mörker och det jobbiga som kanske fanns i mitt liv igår, så behöver jag få veta sanningen. Sanningen är att den sonen jag är fri är verkligen fri. Halleluja, säger jag. Halleluja, så till och med vi pastorer och ledare kan ha så tuffa dagar ibland. Det är inte självklart att allting ska gå bra för oss. Men Gud har sagt att han alltid är med oss. Han har sagt att han alltid ska vara där. Och vart vi än är så vill Gud vara där och möta oss så att vi hamnar på spåret. Har vi spårat ut som ett tåg? Vi vet att tankarna för oss ofta mot en riktning. Man brukar säga att tåget går dit rälsen leder, naturligtvis. Tankarna eller livet följer ofta våra tankar. Så vi behöver träna oss på, vad tänker vi? Stefan Salmonsson sa en väldigt skön grej en gång. Han sa, ta ut tanken, titta på den och säg, du tanke, vad gör du i min hjärna? Har den tanken fått tillåtelse att vara hos oss? Eller hur? Alla tankar har inte tillåtelse att vara hos oss, men de tränger sig på för att färga vårt tänkande, för att färga vår livssituation, för att få oss att tro att det Gud har sagt inte stämmer. Men Gud har sagt att res dig upp för att vi är huvud och inte svans. Vi ska inte vara en svans som följer efter, liksom bara vifta lite när det är roligt. Vi ska vara ett huvud som fattar beslut. Ibland är det mycket svårare att fatta bra och visa beslut. Men Jesus ger oss råd. Den helige ande är vår rådgivare. Och den helige ande vill alltid viska till oss. Ibland till och med så försätter vi oss i jobbiga situationer själv. Genom att vi kanske medvetet väljer fel väg i en korsning. När vi vet att den här vägen kanske inte är bäst för mig. Men den är rolig. Den är lättast. Det känns bra. Och så kanske vi plötsligt hamnar i en tuff situation. Eller i ett tuff sammanhang. Eller i tuffa omständigheter. Och så bara vet vi att jag skulle inte ha valt den riktningen. Men Gud vill alltid ge oss en ny chans att vända om i vårt hjärta. Gud vill alltid ge oss ett nytt hopp att hålla fast vid. En ny kraft för varje dag. Nåden är densamma. Han ger oss barmhärtighet, men nåden är konstant. Den varar och varar och varar och varar i evighet. Visst är det fantastiskt? Och vi kan fundera på att när allting kraschar som vi har förlitat oss på, vad finns då kvar? Vad är det vi har kvar som är liksom det innersta, innersta? Vad är det vi bygger våra liv på? Vi kan inte bygga våra liv på församlingen. Vi kan inte bygga våra liv på en ledare. Men när vi bygger våra liv på Jesus, vi vet att allting som finns på jorden kan tas ifrån oss. Allting kan ryckas bort. Men vad finns kvar? Sanningen. Sanningen. Jag ber att sanningen alltid ska få finnas kvar. Jesus är sanningen själv. Att Jesus ska få vara kvar. Var den som är, finns i vårt innersta. Och det bästa är att när vi går igenom situationer ibland så vi vill ha så otroligt snabba lösningar. Men allt är inte så enkelt alltid. Omständigheter är inte alltid så enkla. Vi kan inte alltid bara få en McDonald's-lösning. Det kan också vara ganska manligt och kvinnligt. Till exempel om jag är ledsen för någonting hemma, så känner Boris att han vill alltid ge en lösning. Och det händer att jag gråter och säger, Boris, jag vill inte ha en lösning, jag vill ha en kram. Kan ni känna igen er i det här? Att så, nej, säg två nu. Vi behöver inte alltid få en lösning för Gud, från Gud direkt. Men vi behöver få känna, Gud, du är där. Du omfamnar oss. Du finns där. Och ibland liksom i vår djupaste nöd så ropar vi, Gud, var är du? Gud, kom och krama mig. Gud, kom och hitta en lösning. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Om du inte kommer med en lösning så vet jag inte hur det här ska sluta. Eller vad jag ska välja. Men Gud är aldrig stressad. Gud har inte panik över hur det ska gå för dig. För han vet redan slutet i boken. Därför så är inte Gud så nervös. Och han trillar inte av tronen heller. För att du och jag har panik ibland. Han är liksom en rätt skön snubbe. Han är Gud helt enkelt. Han vet hur det slutar. Så säger han till oss, Lia, om du bara visste vad jag kommer göra för dig. Oroa dig inte. Om du bara visste vad som ligger framför dig. Så säger Jesus, sluta skrik. Kan jag bara få komma och vara med dig? Jag vill vara med dig i din röra. Kan jag inte bara få vara det? Jag vill inte ge en lösning just nu. För du kanske inte ens är mottaglig för den. Säger Jesus, kan jag bara få sitta med dig i din röra? Bara göra dig trygg. Bara få ge dig hopp. Kan jag bara få sitta med dig, ge dig kärlek. Bara omfamna dig. Kan du slappna av en liten stund och bara ta in det jag har att ge dig. Sen jobbar vi. Sen kan vi börja bygga upp det jag tänkt för dig. Därför att Gud har en lösning på våra problem. Men han vet när det är tajming att ge den. Han vet när det är dags att ge den. Och han vet också, det går inte bortse från alla känslor vi har när vi möter tuffa grejer. För vi känner väldigt mycket, speciellt vi kvinnor, ni män också, ni ska inte underskattas det här med känslor. Många killar har också känslor. Nej, förlåt. Jo, men så är det. Alla känner vi olika saker. Man har liksom mer eller mindre. Och vi är också olika tränade. Vi har tränat oss själva olika mycket på hur mycket vi reagerar på känslor. En del reagerar jättemycket på känslor. Och en del reagerar jättelite, så man nästan undrar ibland, känner du något? Ja. Varför visar du inget då? Måste jag det? Nej, det måste du inte. Vi är liksom olika där. Det kanske också är lite manligt och kvinnligt, eller nå, vet inte. Det får ni fundera på. Eller? Men det bästa är att Gud vill möta oss i den känslan också. För det är inte så att Gud bortser från våra känslor, för han är ju själv gett oss dem, eller hur? Det är någonting fantastiskt som Gud har gett oss för att vi ska få uppleva saker. Att vi ska ta in saker, förmågan att känna sympati. Förmågan att känna sorg när någon lider eller när vi själva lider. Förmågan att känna glädje. Gud har gett oss allt det här. Men när vi känner liksom en sorg eller motstånd, att kanske depressionstankar kommer på oss, att det kommer till depression, man känner olika saker. Men Jesus vill också möta oss där i den känslan av tyngd och sorg på olika sätt. För Jesus har varit där. Han vet allt om oss. Tror ni Jesus tyckte det var lite deppigt när han skulle dö på korset? Tror ni att det var smärtsamma känslor för honom? Jag tror att det var en enorm smärta och känslor i Getsemane trädgård. När han säger till och med, Fader, om det är möjligt så låt denna bägaren gå förbi. Men inte som jag vill, utan som du vill. Vågar vi säga det när vi går igenom tuffa situationer? Fader, om det är möjligt så låt den här prövningen gå förbi. Men inte som jag vill, utan som du vill. För Gud vill ju också använda varje prövning. Vi brukar säga att Gud sänder inte prövningar, men han tillåter dem ibland. Han tillåter oss att gå igenom saker och ting. Och han låter oss växa i det. Han tränar oss att bli fighters. Varje sak som vi går igenom så har vi möjlighet att lära oss någonting av det. Om du följer med mig till Romarbrevet, kapitel 8. Och vers 1. Så står det att så finns nu ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Ty livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Livets ande, det är Guds ande. Han har gjort oss fri i Kristus. Det är inte utan Kristus, så det betyder att vi kan inte bli fria utan Kristus. Men ibland så försöker vi i vår enfald eller försöker att bli fria från någonting utan att involvera Jesus. Att vi försöker lösa saker och ting på ett mänskligt sätt. Vi försöker lösa det på vårt eget sätt. Men Jesus säger att han andens lag, livet. Jesus är livet, eller hur? Och anden gör oss fria från syndens och dödens lag. Dödens lag är ju att vi ska mista livet. Vi ska vara utan det Guds liv som Gud ger oss. Men Gud har lovat att vara med oss. Han vill bara närvara. Han vill dela vår smärta och sorg när vi går igenom prövningar. Och ett av de starkaste sätten, men kanske också det svåraste ibland, det är bönen i vår prövning. Är det fler än jag som upplevt att det är svårt att be ibland när man är så oerhört prövad? Men man brukar säga det enklaste är att säga det till Jesus. Jesus, jag tycker det är svårt att be just nu. Gör det enkelt. Han älskar bara din ärlighet. Han älskar när du pratar med honom. Berätta hur du har det. Så många timmar jag har suttit i bilen och pratat med Jesus. Vi måste inte alltid liksom formulera den här bönestämman. Prata med Jesus. Jag sitter ibland och bara pratar rakt ut som om han satt bredvid. Jag säger, Jesus, hur ska jag göra i den här situationen med mina barn? Här känner jag mig väldigt kluven och liksom kommer till korta. Jag vet inte, jag behöver råd här, Jesus. Och jag kan sitta och bara prata utan man kör bil liksom, efter man har lämnat barn på dagis och skola och allt sånt här. Bara få prata med Jesus. Kanske inte alltid få ett svar tillbaka direkt. Men så står jag plötsligt i den situationen och så upplever jag att jag bara fått råd. Eller bara får råd i situationen. Men det kom ingen lösning direkt. Men jag upplever att när jag tycker någonting är tufft och får sitta och prata med honom, så kommer en tröst. Och Jesus vill trösta oss. Men om vi alltid ska ha en lösning, då tror jag vi missar flera bitar av det som Gud vill göra. Flera komponenter som vi behöver för att ta oss vidare. Vi kan läsa också i Romarbrevet 8. Vi stannar där lite. Om du går till vers 26. Kapitel 8 och vers 26 i Romarbrevet. Så står det att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte om vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suck. Utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Så när vi inte ens klarar be, så ber den heliga ande för oss. Visst är det häftigt? Han ber med suckar och han ber efter Guds vilja. Han ber för de heliga. Vi är heliga, eller hur? Gud har gjort oss heliga. Han ber för de heliga så som Gud vill. Vi kan ibland känna att jag vet inte hur Gud vill att jag ska be i den här situationen. Men då kan vi bara säga, heligande, stå med mig i bön. Jag vet att du ber. Jag vet att du, heligande, går inför Fadern. Jag vet att du nämner mig i dina böner. Och den heligande verkar på vår insida. Så plötsligt så kan en situation bara ändras utan att vi knappt vet hur det går till. För att den heliga ande verkar. Den heliga ande verkar också i vår vilja. Den heliga ande verkar i vår gärning. Så han ger oss råd. Han ger oss vishet i situationer. Och han hjälper oss i vår svaghet. När vi brister. När vi inte vet vad som är rätt och fel. Och i den absolut djupaste prövningen så vill Gud bygga en väg. Det kan se helt kört ut. Det kan se ut som att det är bara ett stort stup. Eller det kan se ut som att det är bara en vägg. Men vad säger Herren till Hesekiel när han kommer fram till en vägg? Då säger Herren, bryt igenom väggen så ska du få se en dörr. Ibland så behöver vi bara göra det där lilla, lilla genombrottet för att vi ska få se att Gud öppnar en ny dörr. Och han öppnar en ny väg. Och han vill att vi ska bara gå med honom och våga. Men om vi säger, nej, jag kan slå mig om jag knackar sönder väggen. Jag vill inte kasta mig in i väggen. Men om Gud säger det, då har han omsorg om liksom utgången. Eller hur? När vi börjar be i våra tuffa situationer så lyfter Gud oss upp och vi får det här örnperspektivet. Vi börjar förstå att saker kanske inte ens är så som jag upplever det här nere. Är liksom med min syn. Men när vi börjar be så börjar vi få Guds perspektiv för saker och ting. Och vi får en starkare upplevelse av vad Gud vill göra. När vi hamnar ett problem så är det otroligt lätt att tappa hoppet. För vi ser på problemet istället för att vi ser på Jesus. Det här är inget nytt för er, men man behöver påminnas. Men Jesus vill alltid ge sitt himmelska perspektiv på våra problem. När han säger, jag har dött för det där problemet. Jag har dött för den synden som den människan har gjort mot dig. Eller jag har dött för våra misslyckanden, säger Jesus. Han har dött för det vi har gjort fel. Och han har tagit sorg och smärta på korset. Så när han säger, lyft din blick och se på korset. Allting är naglat på korset. Så det betyder att vi inte behöver bära det. När vi förstår hur han ser på saker så får vi tröst. Och saker känns inte alltid lika jobbigt längre. Romarbrevet 8 och 18 så står det: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Det vi går igenom nu här på jorden är ingenting jämfört med den härlighet som väntar på oss. Visst är det underbart? Så när prövningen känns helt övermäktig så kan vi bara veta att det finns en kommande härlighet. Så säger du kanske, ja men Maria, det hjälper inte mig nu. Nej, men det kanske uppmuntrar. Och att du också säger, Jesus, ge mig hopp. Låt mig få sätta mitt hopp till det som ligger framför. Låt mig inte sätta bara min sorg och mitt hopp till att lösa den här situationen. Utan låt mig sätta mitt hopp till det som är större. För Gud vill alltid göra någonting större med ditt liv. Han vill alltid låta dig få växa. Han vill alltid liksom ta det saker och ting längre. Han vill få dig att känna att du kan utvecklas. Du kan ta mitt namn och gå längre med det. Därför att när Jesus säger öppna kylskåpet och ät av mitt goda förråd. Då menar han allt. Allt har han gett till oss. Han säger silvret och guldet är mitt. Han ska inte vara skyldig någonting. När vi går igenom ekonomiska problem så får vi bara ge det till Herren. Det är många gånger som jag har tagit räkningar och lyft upp till Gud. Och jag har sagt, Gud, det här berget fixar inte jag själv. Men du är mäktig för att silvret och guldet är ditt. Och han vill ge oss allt. Halleluja, är du glad för det? Amen. Så, därför så ska vi inte ge upp. När det är som tuffast så ge inte upp. Därför att Gud har alltid sista ordet. Och han vill ge oss revansch för det vi går igenom. Det är fienden, det är Satan har stulit ifrån oss. 10 dagar, en period som kanske känns som det har tagits ifrån livet. Det ska Satan få betala tillbaka. Därför att när Gud kommer och blåser i sin basun också. Och säger sitt ord. Så vänds allting. Vi vet att officeren kommer till Jesus och ber att, vi kan läsa det, vi kollar i Matteus. Vi läser istället. Vi vet att när vi bara får ett ord ifrån Jesus så kan han ändra på hela situationen. Matteus 8. Ibland så behöver vi bara ett enda ord. Matteus 8 och 5. Så står, du kan bara lyssna om du vill. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus svarade honom. Ska då jag komma och bota honom? Och någon annan översättning säger, jag kommer och botar honom. Men officeren svarade. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir en tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, då kommer han. Och till min tjänare, gör det, så gör han det. När Jesus hörde det så blev han förvånad. Och sa till dem som följde honom. Amen, säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger till er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus, gå, som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev han tjänare frisk. Jag har funderat på vad var det han sa? Vad var det där enda ordet? Är det gå eller vad sa han? Jag vet ju inte allvarlig Jesus var här heller. Och man skrattade och säger wow, inte hela Israel har sett en sån här. Han kanske skojar och sa någonting helt annat. Bara sa ett ord för att visa sin makt. Men visst är det häftigt. Att i en tuff situation så kan Jesus bara säga ett enda ord. Och vi får hälsa. Eller liksom en nedåtgående spiral bryts. Kan ändå att Gud ger oss ett bibelord. Ett tilltal. En uppmuntran. Och han använder oss också oss människor. Så var frimodiga när människor går igenom saker eller att du upplever att du ska be för någon. Gör det, det måste inte vara komplicerat. Det kan vara väldigt kort. Du kanske har en kort uppmuntran att ge som är väldigt betydande. Halleluja. Tack Jesus. Det finns mycket mer att säga om det, men jag tror att vi ska börja landa lite. Uthållighet och lydnad ger Guds välsignelse. Det leder till Guds välsignelse. När vi är uthålliga och inte ger upp, och när vi lyder det Gud säger, så leder det till att vi får Guds välsignelse. Ge aldrig upp, hur tufft den är. Du kanske säger, det är lätt för dig att säga, Maria. Nej, det är inte lätt. Jag har gått igenom tuffa saker också. Men jag vet att många av er här kanske har gått igenom mycket, mycket tuffare saker. Och jag tänker också hur vi tänker på andra när vi vet att någon går igenom en tuff situation. Vi vet aldrig hur tuff den personen upplever att smärtan är. Så vi kan aldrig jämföra det vi går igenom. För när någon går igenom något tufft så är det tufft för den. Så vi ska inte ringakta det eller säga ja, men tänk alla som har det mycket svårare ute i världen. Ja, det finns säkert alltid någon som upplever saker tuffare. Eller som får gå igenom tuffare saker. Men det är inte det som är det väsentliga eller det viktiga. Det viktiga är vad Gud får göra i ditt liv. Det viktiga är vad Gud får göra i mitt liv när vi prövas. Och det kanske ibland känns som att livet är så otroligt orättvist. Att vi får alldeles för mycket tuffa perioder. Eller att vi går igenom saker som vi inte har valt att gå igenom. Det kan kännas vansinnigt orättvist. Men det starkaste vi kan säga, för att vi vet inte alltid varför. Vi måste inte ens alltid ha svar på varför. Men något av det starkaste vi kan säga till Jesus, det är: ha din väg. Gud, ha din väg i mig. Så kommer han och han säger att jag ska ge dig en framtid och ett hopp. Och så ger han dig tro på nytt. Och när tron börjar bubbla i oss, alltså prata med människor som har tro. För går du till en person som kanske själv har lätt, alltså vi ska känna sympati, men det är inte alltid vi bara behöver känna medlidande. Ibland behöver vi prata med en person som bara talar tro in i ditt liv. Som bara talar tro rätt in i situationen. Där vi får höra att Jesus är vår framtid. Jesus vill sätta oss fria i de här situationerna. Jesus vill bryta den här makten över den tuffa situationen. Jesus vill bryta inflytandet över det som påverkar situationen så mycket. Och ibland kanske vi står helt maktlösa. Vi vet att det finns ingenting jag själv kan göra. Bra, då kan Gud ju börja jobba. Då kan Gud få göra någonting. Halleluja. Jakob så pratar han om att få livets krona. När jag kommer till himlen, så när jag får den här kronan, då tror jag inte att det viktigaste är om man känner sig värdig att få den eller inte. Därför att inför Gud är alla värdiga att få den som han kommer dela ut kronan till. När du får din krona från Herren, den kommande härligheten, så säger han, well done, bra gjort. Du tappre stridskvinna eller stridsman. Jag vet att din väg kanske har varit svår, men du är här. Så när vi får ett perspektiv på det himmelska, den underbara härlighet som väntar och ligger framför oss, då förstår vi också att det går igenom nu kanske inte är så otroligt tufft jämfört med det som vi får. Amen. Ska vi bara böja våra huvuden lite? Så bara, vi bara går inför Gud, vi gör det stilla. Vi bara ber honom röra vid våra hjärtan. Mats, du kan väl komma upp och spela lite. Jesus, vi bara kommer inför dig just nu. Vi bara stillar oss inför dig, Herre. Jesus, du vet vilka tankar som var och en sitter med just nu, Herre. Jag ber att du bara ger hopp, Herre. Jag ber att du bara ger styrka i situationer. Det människor går igenom just nu. Det kanske någon sitter här och säger, Maria, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här. Jesus, du vet. Du vill bara vara där vid den sida just nu, Herre. Du vill bara lägga om armen om personen och säga, låt mig få vara med dig. Låt mig få omsluta dig. Låt mig bara få berätta hur mycket jag älskar dig. Tack Jesus. Tack Jesus för att där det känns som att repet har brustit, Herre. Där kommer du ge ett nytt hopp, Herre. Där känns som att repet håller på att gå av det jag höll fast vid. Men Jesus, du låter oss inte falla. Du fångar oss, Herre. Där det känns som vi faller, där fångar du oss, Herre. Du bara lyfter oss upp, Herre. Halleluja, Jesus. Du har sagt att du ska inte bryta det knäckta strået, Herre. Du bryter inte av oss, Herre. Du läker oss, du låter oss få bli hela, Herre. Du utsläcker inte den rykande veken, Herre. Du låter inte elden få bara blåsas ut, Herre. Utan du kommer att blåsa liv igen, Herre. Tack Jesus att du kommer att tända en ny eld, Herre. Där det håller på att slockna, Herre. Åh Jesus, jag bara prisar dig, Herre. Tack Jesus. Jag ber att alla bara ska blunda nu och böja sina huvud i respekt för varandra. Vad finns det som känner att Maria inkluderar mig i en bön just nu? Jag går igenom någonting tufft. Du behöver inte säga vad det gäller någonting, men bara lyft din hand så ska jag be en bön. Vi ska inte göra en inbjudan idag, utan vi ska bara söka Guds ansikte. Jag vill bara att du blundar respekt och lyfter din hand och vill att jag inkluderar dig i en bön där den helige ande ska få göra någonting i ditt liv. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Du behöver inte ens fundera på om det är tillräckligt för att lyfta handen eller inte, utan Gud vet. Du lyfter bara din hand inför Gud och säger, Gud, jag vill att du ska bara lyssna på mig. Jag vill att du bara ska röra mig i mitt liv. Jag vill att du ska komma och vara med mig. Tack Jesus. Är det någon mer så bara passa på, så ska jag be för er sen. Halleluja, det är många händer som lyft sig överallt. Är det någon sista som vill vara med i den bönen nu, så bara var frimodig. Tack Jesus. Amen. Du kan ta ner dina händer, din hand. Ja Jesus, jag bara tackar dig, Herre. Jag tackar dig Fader för att du vill komma med ett ord in i situationer idag, Herre. Jag ber Fader att de som har hört den här predikan och lyft sina händer också, Herre, som upplever, Gud, jag behöver ett vidrörande i min situation. Jag ber att du bara ska göra det, Jesus. Tack Jesus att din nåd räcker, Herre. Du överskyler, Herre. Din barmhärtighet är ny, Herre. Tack Fader att det finns i överflöd, Herre. Och jag bara ber Jesus att i den djupaste smärtan och sorg, Herre, eller kanske nöd för någon annan, Herre, hur någon annan lever eller har det, Jesus. Tack att i vår smärta och sorg och djupaste nöd så är du där, Jesus. Du vet vad vi känner, du vet vad vi upplever, du vet vad vi brottas med, Herre. I tankar, Herre, i våra känslor, Herre, i vår vilja, Herre, att vilja välja rätt och vilja göra rätt saker i situationer. Men Jesus, du är där. Du tröstar och du uppmuntrar, Herre. Och Jesus, vi bara kallar på dina lösningar i rätt tid, Herre. Tack för din plan, Herre. Jag bara ber att du ska få ha din väg i varens liv, Herre. Och tack Jesus att det smärta och sorg finns, Herre. Du gråter med den som gråter, Herre. Du sörjer med den som sörjer, Jesus. Vi måste inte skynda snabbt förbi, men vi ska inte tappa blicken fäst på dig, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus att mitt i det här kan vi få betyda någonting för andra, Herre. Kan vi få betyda någonting för våra omvärld, vår familj, våra släktingar, Herre. Mitt i smärtan, Herre. Mitt i allting, Herre. Åh, halleluja. Tack Jesus. Halleluja, Herre. Tack Fader. ska bara lovsjunga Gud en stund och bara lyft din blick och lovsjung Gud. Du får stå upp eller sitta ner eller lägga dig ner på golvet, men ta tid, ta den här stunden som en möjlighet att få bara uttrycka ditt hjärta inför Gud. Bara få prata med honom eller lyft upp din stämma i sång eller bön. Amen.